Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten för idag läser vi i tredje årgångens evangelietext från Lukas 4, verserna 16-22 i Jesu namn. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: Är inte han Josefs son? Så lyder Herrens ord. Herren, välsigna och skriv in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi inleder ett nytt kyrkoår idag, då vi hälsar kungen som kommer till sin kyrka och till oss. De kyrkliga högtiderna har växt fram under olika skeden av kyrkans historia. Den äldsta högtiden som man börjar fira var påsken, och den firar man redan under apostlatiden i stort sett. Sedan lite senare börjar man fira pingsten, som ju då var minne av andens utgjutande. Men julhögtiden har kommit in sist. Den börjar man fira först under det fjärde århundradet. Så småningom anknöt man ett antal dagar som förberedelsedagar, och sen ett antal dagar efteråt när man liksom gick vidare och fördjupade det som de här högtiderna tala om. Adventstiden är just en sån förberedelsetid. En förberedelse för julhögtiden, då vi firar Jesu ankomst i världen, inkarnerad, människobliven i köttet. Och den är på sätt och vis en återspegling av Gamla testamentet med dess förberedande verksamhet genom profeterna, som vittnade om vad som ska komma. Sen efter jul och trettondag så tänker vi på Jesu uppväxt och profetiska ämbete. Fastetiden och passionstiden förbereder inför Kristi översteprästerliga gärning, hans offergärning för oss. Det kulminerar på långfredagen, och så förbyts den tunga förberedelsetiden till en jublande glädje på påskmorgonen. Och då följer några veckor i glädje över uppståndelsens triumf, innan vi sen firar pingst. Och det som följer efter pingst, det är egentligen ett halvt års tid, den festlösa delen av kyrkoåret. Den är växandets tid, den gröna tiden, när vi mognar i lärjungaskolan, följer Jesus. Det här med kyrkoåret, så det infördes egentligen först i slutet av 1500-talet. Martin Luther, han inledde nog firandet av julen med adventstiden. Han menade att de här högtidernas placering har närmast en pedagogisk funktion. Och det är verkligen så att det är väl värt att vi tar vara på den här perioden, alltså det här, den här cykeln av händelser. Den har en väldigt fin pedagogisk funktion. Det är en rikedom med kyrkoårets växlingar. Vår text berättar om hur Jesus kom till sin hemstad Nazaret. Vi vet inte precis när det här var. Det var sannolikt ett år ungefär efter att han hade börjat sin offentliga verksamhet. För det heter ju att i versen innan att han undervisade i deras synagogor och han blev prisad av alla. Så han var en känd profet redan vid det här laget. Vi ska se lite på synagogans gudstjänst och några detaljer där innan vi går till budskapet, det som Jesus framförde. Judarna hade naturligtvis sin viktigaste gudstjänstplats i templet i Jerusalem. Dit varje man i princip skulle gå 3 gånger per år. Och familjen med om det var möjligt. Men däremellan, på sabbaterna, så hade man då en samlingsplats i varje stad. Och det föreskrevs att man ska ha en sådan plats om det fanns minst 10 vuxna män. Eller 10 familjer i praktiken. Synagogan var då en plats för sabbatsfirandet och för skola. Så Jesus hade sannolikt också gått i skola i Nazarets synagoga. Där fick pojkarna lära sig att läsa de hebreiska skrifterna. Och nu var det så när man samlades då till sabbatssammankomsten att man utsåg någon som var läskunnig eller eventuellt en berömd gäst som hedrade närvaron att läsa från skrifterna. Det kan också ibland ha varit så att man då steg fram och anmälde sig för det här. Det står inte hur det var med Jesus. Men proceduren var den att en tjänare, som omtalas i texten också, förvaltade skåpet med bokrullarna, de heliga, dyrbara skrifterna. Och så räckte man fram den skrift som då skulle föreläsas. Och då läste Jesus. Och så heter det att han efter att han hade läst satte sig ner. Han räckte tillbaka skriften till tjänaren och satte sig ner. Så han satt sen och predikade. Och det var ingen lång predikan den här gången. Det var en predikan som ändå chockerade människorna. Den här läsningen, så den var inte lätt att genomföra. Den skulle genomföras på ett bestämt halvsjungande sätt. Och det var alltså en övning som krävdes för att man skulle kunna göra det här. Det här med att man kallade gäster att läsa och predika. Så det använde ju sig Paulus också av när han reste runt och kom varje sabbat till synagogan. Och där fick han då möjlighet att predika Guds ord. Eftersom man lämnade gärna ordet till en gäst som kom. Men det räckte ju inte länge förrän det tog slut. Också Paulus blev utdriven. På samma sätt som Jesus blev den här dagen. För några veckor sedan hade vi fortsättningen på den här texten som predikotext. Och där berättas det om hur Jesus blev utvisad. Man drev honom till kanten av det berg där staden var byggd. Och man ville driva honom ner för stupet. Man ville döda honom. Det här var följden av den predikan han höll. Jesus predikade alltså, eller läste först från Jesaja. Och han läste ett sådant ställe som talar om Messias, Herrens smorde. Och när Jesus då tillämpade det här på sig själv så var det chockerande för människorna. För de såg timmermannens son. De såg Jesus. Han som hade växt upp ibland dem. Vad är han? Vad tror han sig vara? Han blev utdriven. Så till den här profetian hos Jesaja som Jesus läste. Vi har ju facit på hand. Vi vet att det här som han läste, det handlar om Jesus. Och det hade egentligen också nazareerna, men fast de inte tog emot det. Men vi har mera facit. Vi har också det att Jesus har uppfyllt det som profeterna har gjort genom sin sitt lidande och sin död. Det ska vi komma tillbaka till. Messias, den smorde, är den som står här nu, mitt framför sina grannar och vänner. Messias betyder alltså den smorde, och det är också Kristus på grekiska. Så när Jesus kallas Kristus, så bekänner vi honom som Messias, den smorde, den som profeterna talade om. I Gamla testamentet smorde man tre män, tre olika ämbeten: präster, profeter och kungar. Jesus hade alla de här tre ämbetena. Han var präst. Det läser vi om särskilt i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevets 4:e och 5:e kapitel står det att han är vår store överste präst, som har varit frestad i allt som vi, men utan synd. Och i 7:e kapitlet står det att han är en präst enligt Melkisedeks sätt. Melkisedek var en märklig person som omtalas på ett enda ställe i Gamla testamentet, i Första Mosebok 14. Det var så att hans, Abrahams brorson Lot, hade blivit tillfångatagen av fientliga kungar som gjorde ett stort härtåg och rövade bort en massa människor och skatter och for iväg bort mot nordost, mot Assyrien till. Och när Abraham fick höra om det här, så då samlade han omkring sig sina tjänare, 318 tjänare. Han var rik, hade många tjänare, plus några allierade. Och så drog man iväg på ett fälttåg för att befria de här människorna. Det var ett under att Abraham fick möjlighet att segra över denna överlägsna fiende utan blodspillan, som det verkar, på eget håll. Det var ett verkligt under. Men det kan vi inte gå in på desto mer nu. Det har vi talat om i bibelstudierna för några veckor sedan. Han kunde alltså befria Lot, och då när han kom tillbaka, då möttes han av Melkisedek, präst åt Gud den högste, kung i Salem. Salem som är detsamma som Jerusalem. Och han bar ut bröd och vin, och Abraham fick styrka av det här. Och det är nog han som är förebilden för Jesus. Han var nämligen mänskligt sett utan härkomst. Jesus har en mänsklig härkomst, som vi ser i Matteus och Lukas. Men efter sin himmelska härkomst står han där utan far och mor, säger Hebreerbrevet. Och så kunde han bli överstepräst på ett högre sätt, ett bättre sätt än Aaron och hans följes, hans efterkommande. För Melkisedek, han var inte utsedd på grund av sin härkomst. Han var kallad av Gud. Jesus, han skickas som Guds son till världen för att bära fram sig själv som ett evigt offer. Han behövde inte offra tjurars och bockars blod. Han behövde inte upprepa det dagligen eller en gång per år i det allra heligaste på den stora försoningsdagen. Utan det var ett evigt offer som gäller för alla människor i alla tider. Det här offret räcker till för att täcka alla synder. Och det är därför, på grund av det offret, vår överste prästs eget blod, som jag har förmånen att få säga: dina synder är dig förlåtna. Det finns ingen annan möjlighet att säga att synderna är förlåtna inför Gud än på grund av Jesu offer, som han har gjort, burit fram en gång för alla. Det är den store prästen som vi har. Jesus var också profeten som kunde framföra ett direkt budskap från Gud. Eftersom han inte behövde lyssna på vad Gud gav honom, utan han var själv Gud. Han kunde själv, som Johannes säger i 1:18, berätta vad som finns hos Gud. Han kunde uppenbara Gud. Han är själv Gud. Därför är hans ord ande och liv. Och därför kan vi understryka att hans ord är sann. Slutligen var Jesus också kung. Det ämbete som vi kanske mest tänker på idag. Ärans kung. Den kung som för evigt ska sitta på Davids tron. och befästa hans kungarike för evigt. Men det här ämbetet missuppfattades grovt av judarna. De trodde att kungaämbetet skulle vara ett jordiskt ämbete. Och att kraften i det ämbetet främst skulle bestå i att han skulle befria dem från det yttre oket. Göra dem fria till det yttre. Men Jesus sa inför Pilatus, mitt rike är inte av denna världen. Hans rike är ett nåderike. Där Gud regerar genom sitt ord och sina sakrament. Han regerar inte i nåderiket genom yttre fysiska medel, genom våld eller sånt. Utan han ger oss frid i den yttre ofriden på ett andligt sätt i våra samveten. Genom den rättfärdighet som Jesus har fullgjort. Men Jesus regerar också i sitt allmaktsrike. Och det kanske vi inte alltid tänker på. Han har skapat världen, han håller världen i sin hand. Och det är verkligen så att ingen av oss existerar utan att Gud ger oss kraften. Utan att Gud ger mig kraft kan jag inte ens lyfta min hand. Jag kan inte säga ett ord. Visserligen verkar det många gånger som om djävulen skulle regera. Gud tillåter, vi ser det av Jobs bok till exempel. Han tillåter djävulen att vara verksam till en viss gräns. Men han behåller makten. Och en gång ska han verkligen visa att han är den som har segrat. När han kommer tillbaka på den yttersta dagen. Då grundar han, eller då visar han oss sitt härlighetsrike. Då kommer han i all sin härlighet och makt. Då kan ingen längre stå honom emot. Idag kan man göra som Johannes säger och som vi ser i texten. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Vi kan strunta i Guds ord. Vi ger inte möjlighet åt anden att verka hos oss. Men den dag när Jesus kommer omedelbart, direkt i sin makt, då kan ingen motstå. Då ska alla knän böja sig. Också de som har förkastat honom här på jorden. Idag hälsar vi Jesus välkommen som kung. Att han red in i Jerusalem på en åsna är ett vittnesbörd om att hans rike är annorlunda än människors rike och vad vi föreställer oss. Han vill framförallt komma till våra hjärtan. Han kommer nu under adventstiden för att göra rum i våra hjärtan. För att vi ska städa undan allt bråte som skymmer honom. Han vill visa att allt det yttre som världen staplar upp och som hotar att skymma Jesus. Det hör inte till. Det ska vi ta bort. Vi ska lägga det åt sidan för att söka stillheten i Guds ord. Sådan är adventstiden. Den är en botgörings- och en beredelsetid. Han vill komma i sitt ord. För det är hans ord och hans sakrament som vi får glädjens budskap, evangelium. Och det är till för de fattiga. De fattiga i anden. När Jesus gick omkring här på jorden så var det många slags människor som kom till honom. Också fariseerna och de skriftlärde kom till honom. Men de kom för att snärja honom. För att försöka se vad de skulle kunna få fast honom. För de ville göra sig av med honom. Men det fanns också andra som behövde honom. Det var de sjuka och framförallt syndarna. Sackeus, han ville se Jesus och han blev fri. Friheten var någonting annat än en yttre, för han var ju inte ofri i det yttre. Han som var förman bland publikanerna. Syndarskan som ertappades med bar gärning, med äktenskapsbrott. Hon fick förlåtelse och fick kraft av Jesus genom hans ord. Gå och synda inte härefter. Att gå vidare och leva ett nytt liv. Det är de som var fattiga i anden som verkligen tog emot Jesus. Där såg vi också kvinnan vid Sykars brunn som ertappades av Jesus eller som avslöjades med sina synder. Men som sen när hon hade fått se vem han var inte kunde låta hejda sig utan gick in till stan och tala ut till sina vänner och grannar som kanske hade sett ner på henne och sa: kom och se, kanske han är Messias. Det här, det sammanfattas av Jesaja med frihet för de fångna och syn för de blinda. Det var ju ett tecken också på det här, det att han botar sjuka. Men den främsta friheten, det var den andliga. Den fullbordan som han verkligen kom för att predika, den ligger i orden: att predika ett nådens år från Herren. Jesaja påminner här om en institution som Mose hade föreskrivit, nämligen jubelåret. I tredje Mosebok 25 föreskrivs hur man vart sjunde år ska fira ett sabbatsår. Då ska man inte odla sin åker, man ska inte skörda från vingården. Det ska lämna och ligga, det ska vila. Men det som man har skördat tidigare ska räcka till också för det året. Vart sjunde jubelår, eller efter det sjunde jubelåret, det 49:e året, nu sa jag fel, efter det sjunde sabbatsåret blev det jubelår. Och det var ett alldeles speciellt slag av år. För då var det stadgat att den som hade råkat på obestånd, som hade varit tvungen att sälja sitt hemman, den som hade mist sitt hus, eller den som hade till och med varit tvungen att sälja sig som slav, han skulle återfå sin egendom och han skulle rent av återfå sin frihet när jubelåret gick in. Då kan vi förstå att den dag, det var en föreskriven dag när man skulle blåsa i horn över hela landet att jubelåret går in, det året var den dagen var en efterlängtad dag för alla dem som hade råkat ut för slaveri eller som hade mist sin egendom. Då skulle de få det tillbaka. Nu vet vi inte riktigt om det här jubelåret någonsin kom att verkställas i så som det hade föreskrivits. Det hör till de problem som Israels folk hade genom att de inte följde allt Guds ord. Men det som är det stora nu är att enligt Jesajas profetia förkunnas att jubelåret går in när Messias kommer. Det är det verkliga jubelåret. Och vi vet, det finns två olika slags uppfyllelser av det här. Dels när Messias kom för att fullgöra sitt ämbete på jorden, sin översteprästerliga offergärning. Men sen ska det förverkligas fullkomligt när basunerna ljuder på den yttersta dagen. Vi får en förebild av det också när Jesus dog. Då blev det jordbävningar. Jorden rämnade. Klipporna rämnade. Förlåten i templet rämnade. Det var syn och hörbart för alla. Någonting särskilt hade skett. Jubelåret hade gått in. Då hade nämligen frälsningen fullbordats. Friheten från syndens makt och slaveri proklamerades över världen. Och det skedde sen genom uppståndelsens vittnesbörd på ett i kraft, och också sen genom andens utgjutelse. Nu behövs inga fler jubelår. Jubelåret har gått in. Du som är fången under din synd, du är fri. Galileerna hörde en kort och oerhört kraftig utläggning av texten. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det här borde ju ha berett lyssnarna en oerhörd glädje. Nu skulle löpsedlarna tryckas upp med besked: Messias är här. Om det skulle ha varit idag så skulle det bli en skog av mikrofoner framför Jesus där, och han skulle berätta vem han är och vad han har kommit för uppgift. Men när judarna, nasareerna, hörde det här, då sa man: han är ju Josefs son. Vad är det här för någonting? De vittnade emot honom. De tog inte emot hans budskap. Och det var det som Johannes hade sagt, eller säger sen så sorgligt, Johannes 1:11. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Det här är precis vad som skedde i Nasaret. De såg bara timmermannens son. Ingen Messias. Här stod Gud själv mitt ibland dem och de såg honom inte. De hade vittnesbördet om honom, då hade botade sjuka. Han gav nytt hopp åt syndarna, men de brydde sig inte. Han är här mitt ibland oss idag. Ser du honom? Hör du honom? Han finns här i sitt ord. Han predikar ett nådens år från Herren. Tar du emot honom? Fundera på det här ett tag. Var det svårare eller lättare för nazareerna att se Messias mitt ibland dem än det är för oss att se Messias här med oss i sitt ord? Kanske du säger, jo men de såg ju honom fysiskt, de såg ju honom med egna ögon. Men vi ser honom bara i tron. Men de såg ju timmermannens son. Och vi ser fullbordan. Vi har Guds ord som berättar att allt nu har skett. Han har burit fram sitt offer, han har uppstått. Vi har hans ord som kommer till oss. Vi har ju mera än judarna hade på den här tiden. Då när han stod framför dem så borde de ju ha sett honom, men han hade ju ännu inte offrat för världens synder. Han hade inte uppstått ur graven. Han hade inte farit upp till himlen. Han hade inte sänt anden. Men vi har hört och läst allt det här. Desto större orsak för oss att ta det till oss och hylla Messias, vår frälsare. Samtidigt blir det en desto allvarligare dom om vi förkastar honom. För vi har också mera sagt i Bibeln. Till exempel i Hebreerbrevet 10 står det så allvarligt. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smedar nådens ande. Idag gör världens frälsare och kung sitt intåg i sin kyrka. Ta emot honom i ditt hjärta och du ska bli välsignad under detta nådens år. Amen. O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid. Bered av nåd mig arma att möta dig med frid. Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova dig, Gud, för denna gåva, i barnslig, tacksam tro. Amen.